Ja, ny hockeyvecka har passerat och såklart dags för en ny podd med mig, Sanny Lindström.
Och med mig, Johan Svensson.
Ja, det är vi som kör podden, Sanny och Svensson. Och vi är framme vid avsnittsnummer, känn på den här, Tommy Melkersson.
Ja, det var en riktig boxa utback det där, eller hur?
Ja, han hade byxorna hängde och slängde, han var totalt ostukad. Men det var en rejält tuff Brynäsback.
Ja, och från den tiden finns det ju en annan herre som är från mina trakter i Roger Nordström, har sin femma i taket, en målvakt som kör med nummer fem, olympisk mästare 1994.
Ja, det är nästan unikt, va, nummer fem för en målvakt.
Ja, det finns säkert någon, men ja, det, jag vet inte någon på rak arm.
Men den kanske största femman, eller minsta femman, eller ja, Håkan Loob, den enda svenska spelaren som gjort 50 mål i NHL, han hade ju nummer fem i klubblag, och i 12 hade han visserligen i landslaget.
Ja, och sen hade vi en annan back, inte riktigt från samma tid, men lite längre fram, Jan Axel Alavara, kanske mest känd för det där urspårningen han hade i Kempis en gång i tiden.
Ja, ja, det var klassiskt. Jag hävdar ju fortfarande att Petter Rönnqvist, min kollega på Simor, han var på väg att köra över Kuben Andersson, men blev räddad lite av Jan Axel Alavara. Men två backar som Rolle Stoltz och Lillstrimma Svedberg, för er som inte har sett hockeyns historia, gör det och fiska upp det. Det var ju två storbackar när det begav sig.
Ja, inte kanske riktigt lika stor, men ett namn som jag snappade upp bland Brynäs fans som var ju den finska backen Jussi Pekkala, som var lite av en dussinback i Brynäs för en 15-20 år sedan någonting. Men naturligtvis har vi inte glömt den kanske största med nummer fem i svensk hockeyhistoria. Vi talar naturligtvis om Niklas Lidström, en världsback under 20-25 år i NHL.
Ja, det är ju sanslöst vilken nivå han höll år efter år efter år. Och det kändes ju som ett tag där att det var ju nästan 30 år, så sa han väl att han kanske skulle sluta, inte fortsätta spela. Men han fortsatte bra länge, och ja, in i sista säsongerna så var han, tillhörde han en av världens absolut bästa backar.
Ja, verkligen. Och han fick ju vinna ett olympiskt guld tillsammans med Sudden och Foppa. Det var ju den trion som det hände kring under säkert 15-20 år i landslaget.
Ja, och att det var de som också gjorde det där målet. Alltså det var ju passning, Foppa, Sudden och Lida som sköt. Det var ju liksom, det var ju för bra för att vara sant. Ett sånt perfekt scenario.
Forsberg inne, Sundin inne, Lidström och Krova, Koivo och Lehtinen, inte Sällinen. Forsberg gör som du säger, han åker direkt, och Sundin spelar bakåt och Lidström skjuter. Ja! Det är 3-2, vilken start. Helt underbart. Vilken start på period nummer tre. Det är väl inte sant. 10 sekunder tar det. Forsberg, varför väntar du så länge?
Ja.
Kunde du inte gjort detta tidigare? Vilket skott utav Lidström. Puss.
Men du, vem är störst av de där tre? Vem är störst i svensk hockeyhistoria?
Men alltså, skulle man se vad de har gjort, även om man räknar in NHL, så skulle jag väl säga att det är Lidas. Men skulle man prata landslag, så tycker jag faktiskt att Sudden alltid var bra när han spelade i landslaget. Jag vet att Foppa också var det, men Sudden var ju jämnt bra i landslaget.
Ja, han kom ju liksom, han ställde ju alltid upp också. Han kom ju inflygande med privatplan. Det var väl TV3 som något år chartrade ett plan till honom, och han flög in honom. Han låg hos tandläkaren innan och liksom satt i nya gaddar och flög in och ändå presterade på topp. Men ja, jag har en förkärlek till Peter Forsberg ändå. Det är, jag håller nog honom som den största ändå, Foppa. Det är liksom uppväxt med honom där, SM-finalen 94 mot 93 var det, va, mot Malmö.
94, va?
94, ja, du ser, ja, precis. Och liksom följde han när han kom till NHL. Och jag var ju också draftad av Colorado och fick ju stifta lite bekantskap med honom där borta under träningslägerna. Men nej, det var ju tre våldsamt bra världsspelare.
Det går väl kanske inte riktigt att komma fram till vem som egentligen var den bästa. De var väl bra på flera olika sätt. Men jag vidhåller ändå att Sudden var den som satte mest avtryck i landslaget. Och det är det som ligger varmast om mitt hjärta i alla fall.
Ja, men jag mötte ju faktiskt Niklas Lidström i en match 2009 när jag spelade i Färjestad. Så skulle ju Detroit som Lidström spelade för då, de skulle spela i Globen mot St. Louis, och då behövde de en träningsmatch innan, och då var det vi i Färjestad som skulle möta dem. Jag var lagkapten för Färjestad och Lidas var ju då lagkapten för Detroit. Och i Sverige har man ju alltid inför matcherna så åker man och hälsa på domarna och hälsa på den andra lagkaptenen. Det gör man ju alltid i Sverige. Men tydligen gör man inte så borta i NHL. Så jag åkte ju fram till de här, det var NHL-domare. Så jag åkte ju fram till dem inför match och tog av mig handsken och hälsade på dem. Och de tittade lite konstigt på mig. Och så väntade jag in Lidström där. Men han kom ju såklart inte. För att det är någonting man inte gör i NHL. Sen i första periodpausen så ska vi gå av då. Då går ju både Detroit och Färjestad gå ut i samma ingång. Och då kommer han, Sannu, ropar han på mig. Tänkte, fan, kan han mitt namn? Oj, det var till lite läckert liksom. Nej, förlåt. Ja, men vad menar du? Ja, men förlåt att jag inte kom och hälsa på dig innan matchen. Vi brukar inte göra det NHL, så jag ber om ursäkt.
Oj. Ja, men det känns väldigt mycket Niklas Lidström. För är det någon som har en ödmjukhet och liksom en man av folket, så är du ändå Niklas Lidström.
Ja, lite så är det ju. Och det the perfect human being kallas han för där borta också. Så att, vi ska vara stolta över det Lidström och ja, alla de här Foppa och Sudden har gjort bland annat. Men Lidas, kan vi komma överens om att han är det är nog den bästa nummer fem vi har haft i alla fall.
Ja, det fanns väl någon som hade nummer fem i en VM-turnering också, om jag inte minns helt fel.
Ja, han satt med, det var Lindström hette han, ja.
Lindström hette han, ja. Ja,
ja.
Hur många VM gjorde du?
Ja, det gjorde väl två VM, fast då var jag fast cementerad på bänken i stort sett båda. Men två VM var jag med, 2005 och 2010. Där 2010 var det ett brons i Tyskland. Då. Så det var en härlig upplevelse.
Det var då Oliver Ekman Larsson och Per Järve, de var med i första vändan.
Ja, Erik Karlsson, Viktor Hedman, Oliver Ekman Larsson på backsidan bland annat. Det var kul och många unga spelare. Jag gillade det, jag har varit inne på det tidigare avsnitt. Jag gillade det här i slutet av min karriär när man spelade med många unga spelare. Man fick ju som att känna sig som 20 igen. Det var ju jäkligt roligt.
Och för att du ska slippa säga detta själv nu, så säger jag det. Den matchen mot Detroit, var det inte du som gjorde mål för Färjestad då?
Men vilken koll du har.
Ja,
de gick till också.
Ja, det var väl du bara dundrade in den från blå linjen.
Ja, det är helt sjukt. Nu tror man, alltså alla ni som lyssnar, jag och Johan, vi har inte pratat igenom det här innan, bara så att ni vet. Det är helt sant. Vi har inte pratat igenom det.
Nej, verkligen inte.
Nej, på tal om mål och Färjestad, så hade ju de en målfest i lördags utan dess like faktiskt i modern tid.
Ja, det kan man ju säga. De vann alltså med 12-0 mot Oskarshamn, så vi klargör det för de som eventuellt har missat det. Jag tror inte det är många som har missat att de vann med 12-0. Och det man kan fråga sig, hur kunde det bli? Så man har ju sett kollapser, men alltså kollapsar av det slaget, det finns ju nästan inte att det händer.
Nej, och Oskarshamn som man ändå var, liksom, de har, ja, visserligen, vi vet ju att de kommer ju vara i botten av tabellen när det väl summeras. Men matcherna innan, även om man har förlorat, så har man ju varit med målmässigt hela tiden. Och även spelmässigt skulle jag vilja säga. Och jag var ju nere i Oskarshamn i torsdags när de mötte HV och tyckte man gjorde långa stunder en väldigt bra match. Andra perioden kanske man till och med gjorde sin bästa period för säsongen. Så det var ingenting man såg komma på något sätt. Även om Färjestad såklart är ett skickligt offensivt lag. Men 7-0 där per omgående, nästan totalt 12-0. Det är ju helt osannolikt faktiskt.
Ja, det bara rasslade in. Det stod 3-0, tog han väl ut keepern, tog han ut PV och sen så tog han en timeout. Så han brände ut alla kort på en och samma gång. Och sen, sen var det inte mycket att göra för Håkan Åhlund.
Nej, och Tex Williamson som har haft sån fin räddningsprocent här inledningen av säsongen fick ju, ja, hade ju en tuff kväll. Men jag har sett målen flera gånger och det är klart, både, alltså något mål skulle man kanske kunna ta, men samtidigt det var ju en total kollaps. Någonstans kan man väl kanske tänka att nu fick de en riktig käftsmäll. Och det är ju nu hur man svarar upp på det här. Det är väl det som avgör karaktären någonstans, kan jag känna.
Ja, nej, men det är ju så att när man har fått en sån smäll, då vill man ju studsa tillbaka direkt. Och jag tittar i spelschemat, Frölunda hemma som precis har förlorat en match, det är ju inte det roligaste. Jag var ju faktiskt upplevd en sån här typ av käftsmäll förra säsongen i Skellefteå när de slog Malmö med 9-0. då hade ju Malmö lite grann flytet att få Timrå hemma direkt efter i tre dagar senare. Så då räddade de ju någonstans upp det och det glömdes snabbt och de studsade vidare. Men Oskarshamn ska alltså möta Frölunda hemma och sen så har de väl Brynäs borta på det. Så att det är inte så att de har ett jättelätt schema. De har ju visserligen inte en enda lätt match i hela SHL. Så att det så kan man ju säga om alla matcher.
Så är det. Men det var ju jag var ju nere där och gjorde lite reportage också i fredags. Så jag måste säga, människorna i Oskarshamn, alltså allt från materialare, spelare, ledare, vaktmästare. Folk är så väldigt stolta över sitt lag. Och väldigt glada också, positiva. Så att det var jag har varit i Oskarshamn nu två gånger och det har varit positiv upplevelse båda.
Ja, det var inte riktigt den bilden folk hade av dig när du sågade dem på försäsongen. Då kändes det som att du skulle få det hett om öronen när du skulle åka ner dit.
Ja, precis. Och dessutom så trodde jag nu, speciellt den här gången, att jag skulle få lite hett om öronen med tanke på att jag så sent förra veckan så stod jag ju nästan lite på Brandon Shinnimans sida i samband med tacklingen där på Oskar Nilsson i Oskarshamn som satte honom i spel med ganska svåra skador. Men det fick jag direkt äta upp faktiskt, eller fick jag direkt höra. Jag skulle gå in och göra en intervju med Håkan Åhlund. Då kommer Filip Engsund fram och rätt hård i tonen faktiskt och säger du ska be om ursäkt. Vad ska jag be om ursäkt för, tänkte jag. Ja, men ska jag be om ursäkt till Oskar Nilsson för det du sa?
Oj.
Han var riktigt arg. Han var riktigt arg. Men jag uppskattade det att istället för att man går runt och smyger och snackar skit och så. Han gick fram rakt upp och ner till mig. Sen diskuterade vi den där tackningen lite och det som vi avslutade förra veckan här när vi pratade, det är liksom två läger. Man kommer aldrig komma överens om de där, de som tycker si och tycker så. Men det var ett bra snack i alla fall och såklart vi trycker på det igen. Vi önskar Oskar Nilsson all god bättring.
Ja, och på tal om Oskar och Engsund så har jag ju faktiskt haft en liten dust av liknande karaktär med Filip Engsunds storebror Oskar Engsund. Jag blev faktiskt nobbad en intervju av honom förra säsongen för att han var så jäkla förbannad för att jag hade suttit uppviglat, menade han på, att någon tackling han gjorde i Göteborg. Så han har verkligen gått runt och säkert fått vänta på att trycka dit mig. Och då tog han den då förra säsongen. Och jag fick ingen intervju.
Men det var väl lite i samband med den situationen där han var till avstängd. Det var ju efter då han lämnade Frölunda för Luleå.
Ja, men precis.
Alltså, han borde ju tacka dig egentligen för att han hade ju aldrig haft den där karriären han har fått nu i Luleå. Den hade han aldrig haft i Frölunda, så han borde nästan ta dig i hand och tacka istället.
Ja, men så kan man ju säga det. Jag tror bara att han ville markera lite. Jag utgår från att det inte finns någonting ont mellan oss. Jag måste säga att Oskar Engsund har ju gjort en grym resa sedan han kom till Luleå och faktiskt blivit en landslagsback sedan han kom dit.
Ja, han har varit väldigt, väldigt bra. Och bara på tal om bra och mål, om vi bara flyttar några mil från Karlstad till Karlskoga, så är det ju, ja, det är målfest var och varannan match i Karlskoga. De är ju väldigt heta och som jag varit inne på tidigare där, Johan, de är topplag alltså. Jag sa det rätt tidigt att jag trodde på Karlskoga.
Ja, jag sa ju att de skulle vara femma. Jag vet inte om du hade dem ännu högre i dina tankar, men de har ju verkligen matat på. De slog väl AIK borta med 6-1. Ett AIK som har varit riktigt djupt ner i skiten. Och sen så klippte de dit Västervik med 9-1. Så de har ju gjort som, jag ska inte säga kollegorna borta 6 mil västerut, för då får jag på fan av fansen i Karlskoga, för de är allt annat än kollegor. Men de värmländska vännerna i Färjestad, de har verkligen vräkt in mål och ser ut att ha en ruggig offensiv i Karlskoga. Torim har väl gjort 5-6 mål redan.
Och Forsberg, Filip Forsbergs brorsa där, är ju kommit igång rejält. Filip Ahl, som man nästan hade räknat ut här, spelar ju också väldigt bra. Gustav Torell, de har många offensiva spetsspelare. Och såklart min Joakim Nygård-kopia där, som jag pratat om tidigare, Kokkonen, fortsätter göra mål.
Ja, nej, men han jag har inte sagt emot det där, utan jag bara går och väntar på det. Det är fullt möjligt. Jag ska faktiskt hålla lite koll på hur marknaden ser ut här i höst, om där finns några klubbar som är ute och skatar honom redan nu. Jag vet att de allsvenska, eller de SHL-sportcheferna, är ju ute väldigt frekvent ute på de allsvenska arenorna redan nu. Jag träffade på Johan Hult i Västerås för någon vecka sedan. Jag vet att Sylvegård var på en allsvensk match här i veckan till exempel, och ja, de är ute hela tiden nu. Det är nu jobbet ska göras. De riktigt fina spelarna i Hockeyallsvenskan är ju verkligen under luppen per omgående.
Ja, och det är väl, tyvärr är det väl lite så för Hockeyallsvenska klubbarna att, jag menar, du har varit inne på det tidigare, de finska lagen, de är ju på de svenska toppspelarna i Allsvenskan i tidigt skede. Och ska SHL då vara med och hugga, så då får ju de också vara ute tidigt. Så att det är inte en optimal situation för de hockeyallsvenska klubbarna. Och framförallt de här som går bra inledningsvis när klubbar börjar rycka i dem. Det är inte helt fair, men det är så marknaden ser ut.
Ja, och så alltså det sätts ju press på alla håll och kanter. Man triggar varandra, och ska man vinna kampen om spelarna så gäller det att man är ute i tid. Och då kanske spelarna måste ta ställning till ett kontraktsförslag den 25 oktober, om man får överdriva lite på vissa håll. Men det kan vara väldigt tidigt som de ställs inför att de behöver ta ställning till någonting. Och då gäller det att ta beslutet.
Vad är det tidigaste, du som har örat mot den berömda rälsen? Du är ju mästare på avslöja värvningar. Vad är det tidigaste du har hört talas om spelare som är klart med andra klubbar?
Den tidigaste jag har hört talas om är nog när Lukas Bengtsson signade med Frölunda. Det var redan säkert i april året, alltså ett och ett halvt år innan, så hade han i princip gjort klart med det att du ska spela i Mora. Men du ska till Frölunda nästa säsong och allting var liksom klart. Så det är nog det tidigaste jag vet.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the City.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, en spelare som Timrå-fansen definitivt inte hoppas ju klart med en klubb tidigt. Nu är han ju visserligen kontrakterad också av San Jose Sharks. Det är ju den berömda i den här podden i alla fall, Dahlén-pojken. Vad säger vi om han? Tappat lite i målsnitt, poängsnitt i alla fall.
Ja, han gick ju från 2,17 ner till 2,14 eftersom han bara gjorde 2 poäng i senaste matchen. Det är nästan att han får skämmas lite, kan jag tycka.
Ja, men Jonathan Dahlén jagar ju det här poängrekordet med Timrå i Hockeyallsvenskan. Och ja, nu ska ju en landslagstrupp ta ut här snart, så det har ju varit. Marcus Åkerblom la ut på Twitter där, assisterande förbundskapten. Han var ju uppe i Timrå och såg matchen när de tog emot Modo. Och jag känner lite, låt killen vara. Låt han spela i Timrå och komma in i svensk hockey, må bra, känna sig trygg. Han hinner spela i landslag, men inte riktigt ännu tycker jag.
Ja, men jag känner inte riktigt där. Alltså, jag känner att han har ju faktiskt kommit in i Timrå. Han har fått komma till ro och han får spela i Sverige och han får bo i Sundsvall. Och du säger att han ska komma in i Timrå. Det är väl precis det han har gjort. Så att jag tycker det skulle vara jävligt spännande faktiskt att se hur han står sig mot internationellt motstånd. Och då kanske det kan passa bra att han får lite break i den allsvenska hockeyn och får möta lite motstånd, så vi verkligen får se om han är på riktigt mot det motståndet också.
Skulle du ta ut han redan nu i Karjala här som spelas i början av november?
Ja, men varför inte? Man kan väl göra det nu innan matcherna för Timrå blir viktigare och viktigare. Så att varför inte göra det på en gång? Det finns väl ingen anledning att vänta på det egentligen.
Nej, det är visserligen. Men samtidigt så tror jag rätt skönt att få känna lugn, träna under en vecka där när Timrå inte har några matcher i samband med landslagsläget. Och få komma lite än mer till ro för Fredrik Andersson. Han sa ju det till dig, att det kommer ta ett tag för Jonathan Dahlén att komma in i det här. Så att det här är bara kanske en försmak vad som komma skall.
Ja, just det. Det sa han ju faktiskt inför öppen ridå på den allsvenska upptakten. Verkligen bad om att nu får ni ta det lugnt med Jonte Dahlén, för att det kommer att ta sin tid det här. Och sen så har han gått in och gjort 15 poäng på de första 7 matcherna. Så att, ja, det ska bli intressant att se var han står när han är på en helt annan nivå då.
Och de mötte ju också Modo, surströmmingsderby, eller vad kallar man det för, slaget om Västernorrland sa man 2007-2008 när jag spelade där, vi mötte Modo.
Men det är väl bara Christer Jonasson som kallar det för surströmmingsderby, och så har det blivit taget efter det någonstans.
Det är inte så, Christer Jonasson ska man aldrig använda ordet bara kring. Christer Jonasson är en levande legend uppe i, där uppe.
Nej, jag håller med. Det är inte bara där uppe. Det är ju en välkänd radiosportröst, Christer Jonasson. Så jag tar chansen och ber om ursäkt för att jag använder ordet bara kring honom. Det ska jag inte upprepa.
Men Modo då? Vad händer?
Ja, de har ju inte den poängskörden som man kanske förväntade sig att de skulle ha. Men jag hävdar ju å andra sidan att de tre matcherna som de faktiskt har torskat har ju kommit Västerås borta, Timrå borta, Björklöven borta. Det är väl någonstans, ja, ska du vara topplag så kanske du behöver klippa någon sån bortamatch då och då. Men det är ju inte de lättaste bortamatcherna som de har förlorat. Så att jag vill vänta och se lite grann innan jag verkligen drar på sågen här. För att det kan gå rätt snabbt innan de är uppe och härjar i toppen också.
Men spelar man ett spel där man driver spelet i den utsträckning som man borde kunna göra, har man den där disciplinen med utvisningar i spelet med puck för att kunna bli ett topplag? Alltså jag är inte helt säker på det när jag sett Modo en del. Är Tobias Enström en medioker hockeyallsvensk spelare eller är han en toppspelare? Det är frågor som jag ställer mig kring det där laget.
Ja, alltså Tobias Enström, man kanske ska passa sig för att säga medioker kring honom, men det är ju inte så att han på något sätt har stuckit ut. Men jag tyckte inte heller att han stack ut på det sättet, utan han var ju bara stabil om vi tittar tillbaka då på förra säsongen. Det är väl ingen flashy spelare på det sättet, utan han besitter väl ledaregenskaper och ska sätta lite ton i träning och sånt. Men frågan är om han gör det.
Ja, precis. Ska han sätta ton i träningen? Ja, det har vi ju diskuterat tidigare. Men det är också, det går så våldsamt snabbt. Alltså dels i spelet. Sen är du inte 100% fokuserad, 100% dedikerad på att alltså, ha den här viljan att vara bäst på träning och matcher. Då går det rätt snabbt till att du blir en, oavsett nivå, så blir du en okej spelare. Jag ser det också på SHL-nivå. Ta en sån som Marcus Högström i Djurgården. En toppback egentligen i mina ögon. Han har kommit in och kanske tycker att han är lite bättre än vad han är, spelat okej, men långt ifrån den nivå där han ska spela. Då går det rätt snabbt. De äter upp det rätt snabbt i diverse serier.
Men någon som inte blir uppäten i Modo är ju Mattias Norlinder. Wow, har du sett målen som han har bjudit på uppvisningarna när han bara åker igenom försvaren? Alltså det är grymt häftigt att se honom.
Du ser mitt kritvita leende, va? Så att när jag pratar om honom så bara spricker upp mitt leende.
Han är superskön att se på. Alltså vilken åkning. Och han det bara sprakar självförtroende ur killen. Och han känns ju snudd på given. Är han given i JVM-laget?
Mm. Ja, men det måste han vara. Å andra sidan har Sverige en bra backsida, men nu är ju en del kommer ju upptagna med NHL-spel, så att det är klart att Norlinder måste vara en av 7-8 backar där, och definitivt en spelare som har en utvecklingskurva som pekar spikrakt uppåt onekligen.
Och Modo spelar ju senast i fredags, då mötte de Västerås borta. Det har ju faktiskt bara spelats en allsvensk match här under helgen, och det var ju när Kristianstad mötte Björklöven. Men på lördagen var det ju faktiskt helt tomt i spelschemat i hockeyallsvenskan, och det har ju blivit lite
en snackis.
Det får man ju säga, och det skickades ut ett öppet brev som signerades av samtliga supporterklubbar utom en, och det beror på att Kristianstad inte har någon supporterförening. Så det är väldigt enat att man i hockeyallsvenskan från supporterhåll vill ha fler lördagsmatcher i hockeyallsvenskan. Hur ser du på det kravet, eller vad man nu ska kalla det, deras önskan? Hur ser du på det?
Nej, men det förstår jag att man vill ha lördagsmatcher. Jag älskar ju upplägget att fredagsmatcher, man kan dyka ner i chipskålen och sitta och kolla på hockeyallsvenskan på fredagar. Men för klubbarna och dess ekonomi och kanske locka fler folk till matcherna, så förstår jag att man vill få in lite lördagsmatcher. Så det tycker jag definitivt att man ska se över spelschemat. Att kanske inte nödvändigtvis ha fulla omgångar. Man kan bryta ut några matcher, köra på lördagar. Det är klart att klubbarna också ska få med och styra det där i en större utsträckning än vad de kanske gör nu.
Jag tänker att det är fansen som ser det ur en resesynpunkt också. De som vill åka på bortamatcher har ju betydligt större möjligheter att göra det på lördagar. Så att det är nog det jag tror fansen vill komma åt. För det finns ju lördagsmatch i SHL precis varje lördag. Ja. Så fansen där har ju verkligen chansen. Jag vet själv hur det är. Liksom när man var yngre och jobbade och gick i skolan och sådär. Och man ville se sitt lag spela på bortaplan. Det första man gjorde när man fick spelschemat var: hur många lördagsmatcher är det på bortaplan?
Nej, men alltså självklart. Och sen också, det är också en annan aspekt, bortsett från support, alltså bortsett från hardcore fansen, det är också familjer. Lättare kanske att locka, som de var inne på i brevet, är lättare att locka familjer till matcherna när du har, börjar om du börjar 3 eller 4 eller 5 eller vad du ska börja. Så att, självklart tycker jag att man ska se över möjligheterna och trycka in lördagsmatcher för dem också.
Ja, jag tycker det känns helt självklart att göra det, men jag ser också en annan aspekt av det hela, att SHL faktiskt kör sina fulla omgångar på lördagar, och det blir ju rätt mycket krig om tv-tittare och liknande, och det blir ju en varumärkesfråga för Hockeyallsvenskan, hur mycket är det värt att sälja in tv-avtal där det inte är lika många tittare och så vidare, så det blir väl lite en sån fråga också.
Ja, men jag hoppas verkligen inte att de tar bort de här omgångarna på fredagar, för det har man någonstans vikt åt Hockeyallsvenskan nu. Som jag sa, jag uppskattar dem väldigt mycket och tycker det är en av veckans höjdpunkter när man sitter och tar det lugnt en fredag med rätt skön känsla och äter god mat och sitter och tittar på den här matchen. Men såklart, jag är inte den kategori fan som åker runt och ser matcherna. Jag trivs ju bra i tv-soffan när jag väl är ledig.
Ja, men det är väl snarare så att det fans som vill ha bort, det har varit väldigt mycket söndagsmatcher som har spelats. Det är väl kanske de matcherna som man vill ha bort främst och spela dem på lördagar istället. Och jag köper det fullt ut, så att det står jag faktiskt bakom.
Ja, på tal om Hockeyallsvenskan och lördagar, både du och jag, vi sågs ju faktiskt i Linköping i lördags.
Vi såg också redan i fredags faktiskt, när jag fick en chock när du klev in i hissen och var helt skäggfri.
Ja, jag vet inte vad som hände där, men jag fick vara med här i torsdags morse att nu är jag less på det här skägget, nu har jag haft det i 5-6 år, så nu ska skiten bort, tänkte jag. Jag insåg ganska snabbt när jag hade tagit av mig varför jag hade haft skägg alla de här åren, så att nu ska det växa ut igen.
Okej, hur långt det tar innan det kommer tillbaka då?
Ja, det borde gå hyfsat snabbt i alla fall, men det är en månad innan man har okej skägg i alla fall, så att det var inte det bästa beslutet jag har tagit. Men
vi sågs i alla fall i Linköping, och det här var ju redan på fredag kväll. Men vi var ju där av en helt annan anledning, för att vi skulle kolla en hockeymatch på lördag eftermiddagen. Och vad var det vi fick se?
Ja, en ganska medioker hockeymatch. Tycker Malmö var egentligen det bättre laget i framförallt tredje perioden. Men där märktes ju att Linköping är ett lag där det är en stor oro. Efter Linköping gjorde en jättebra andra period, så var det ändå en oro i tredje perioden. Det stod 1-1 och man spelade mer för att inte förlora. Och till skillnad från Malmö som har varit rejält upppumpade med självförtroende. Men nej, en ganska medioker match. Inget jag minns. Om några veckor så kommer jag inte minnas tillbaka den matchen med glädje direkt.
Nej, men där finns ju ändå lite andra snackisar kring matchen som man ändå kommer minnas. Det var ju en lite unik match på det sättet att Linköping valde ju att plocka bort musiken för på något sätt premiera sina fans för att de har gjort ett starkt jobb här i inledningen av serien. Och då tänkte jag spontant när det hände att det ska bli intressant att se hur det ser ut om det inte blir en rena vilda västern-match så att publiken liksom är upppumpad på det sättet. Det blev ju en rätt tråkig match och det blev 1-1. Men jag måste säga att jag var imponerad över hur fansen faktiskt svarade på det där. Jag stördes inte en enda gång under matchen av att det skulle vara tyst i hallen, utan de svalde ju det där bettet verkligen.
Nej, jag var ju lite, när matchen började och man såg att det var inte fullsatt på läktarna, så tänkte jag, oj, hur ska det här gå? Men vad var det, 5000 någonting på matchen, va?
Ja,
och de 5000 ståplats, de fick med sig sittplats på ett väldigt bra sätt, så att det var nog, ska jag faktiskt säga, att bland det bättre trycket jag upplevt i Linköping under de här 6 åren som jag jobbat som expert. Det måste jag nog säga. Det är faktiskt imponerande bra drag för att det bara var 5000 där.
Ja, jag håller verkligen med. Jag har sett Linköping ett par gånger här under de här senaste säsongerna. Jag har känt att det har varit väldigt klent när jag kommit till Saab Arena och sågat dem både en och annan gång här när man har gjort diverse fanrankingar och så. Men den kvaliteten som de höll här i helgen, den gör att jag nog kan tänka mig att tänka om lite grann där faktiskt.
Ja, nu ett getingbetyg. Vad gav du fansen i den matchen då, om du skulle, getingar engagerar folk. Vad ger du Linköpings fansen i lördags?
Ja, jag ger dem definitivt en, alltså så som de som var där, hur de uppförde sig, så var det en klar femma. För de kan ju inte göra mer än att hålla stämningen hela matchen.
Nej, ja, men jag håller med. Jag är lite i min egen värld så där när jag jobbar. Det blir att man har hörlurar på sig, man hör ju inte så mycket. Men det här kände man ändå att oj, det är bra liksom. Det är bra drag.
Och sen var det naturligtvis inte Hovet-klass eller Leksandsklass på det sättet, men de som var där gjorde ett jobb som var femstjärnigt, kan jag tycka.
Ja, verkligen. Men du dubbeljobbade på matchen Linköping-Malmö. Helt plötsligt fick jag en push-notis under pågående match. Jag vet ju att du såklart var där, kollade matchen. Fick jag en push-notis från Expressen att Linköping hade värvat en ny spelare. Och berätta lite om det och hur det gick till.
Ja, det börjar ju egentligen med att du hade stått och intervjuat Pajen där nere i studion. Och då ja, hade du
Niklas framtid... Persson, som är general manager, jag älskar att säga det ordet.
Ja, vi har presenterat honom tidigare.
Ja, exakt.
Lyssnarna får veta vem den här Pajen är. Ja. Han hade ju stått och sagt i studion att de var nära att presentera någonting. Han sa ju egentligen, eller att han höll på att förhandla med någonting då, va? Han sa väl aldrig vad det var för position eller någonting, och ja, det dröjde ju inte lång tid innan det kom en liten tipsare som faktiskt brukar ha väldigt god koll på Linköping som hörde av sig. Och av en slump så sprang jag ju på Niklas Persson då där uppe på rampen där pressen sitter, och så frågade jag honom. Han bara tittade på mig och jag blev lite paff, måste jag säga. När jag bara drar fram en kanadensare liksom. Nu vet jag inte ens hur han uttalar namnet. Nej, Helevka, eller
Helevka. Ja, vi får kolla upp det där. Det är definitivt en uttalsskola som behövs på honom här. Men Adam Helevka eller någonting. Men vi återkommer med ett renare uttal på det kanske senare.
Ja, jag har för övrigt lärt mig att säga DeChano nu. Jadon DeChano heter han. Jag sprang på Pajen då uppe på rampen där på pressläktaren, och ja, han blev faktiskt ganska paff när han fick det uppsmält i ansiktet, och det ger mig en liten kick, måste jag säga, när de blir så där liksom, va, hur kan du veta det?
Då får han svårt, när han har den minen så får han samtidigt svårt att säga, nej, det känner jag inte till.
För ja, det är nästan det bästa faktiskt, för att när man ringer dem eller när man smsar så kan de ju få lite tid att reflektera, man får inga ansiktsuttryck på det sättet. Så därför är det faktiskt väldigt bra att vara ute på arenorna och liksom verkligen fronta folk när man är ute på jakt efter nyheter då. Och sen visade det sig att det stämde när Linköping då presenterade honom på lördagskvällen, och så ska det bli intressant att se honom. Faktum är att jag fick väldigt goda referenser från scouter redan omgående som hade koll på honom när jag då presenterade att han var på ingång. Det kom ett par mejl direkt som sa, wow, är han på gång till Linköping? Ja, så det är folk som har scoutat honom. Det är svenska scouter som har koll på honom och var lite imponerade över att Linköping hade värvat honom. Så vi får se om de hade rätt då.
Ja, det jag har hört om honom, han har ett bra skott och en målskytt. Och de som jag pratar med tror att han kommer nog kunna göra mål i SHL också. Så att det är ju någonstans, det landar ju där att det är Linköping behöver. De saknar ju spetsen, nu är Brock Little har varit borta här ett tag, och Sörensen som bekant skickade man iväg. Så att man behöver ju få upp effektiviteten och offensiv spets. Så att det kan nog bli bra för dem. Men du, DeChano!
Ja, Jadon DeChano.
Ja, Brynäs då, vad är det som händer? Jag var ju i Gävle i tisdags och åkte från Gävle efter att Brynäs hade vunnit mot Djurgården och kände att okej, här är ett lag som har insett vad som krävs för att vinna. Det här hårda jobbet, utnyttja spetsen, liksom fick bra drag i första kedjan. Niklas Daniel som kom in med Greg Scott och Anton Rudin, och sen bara kraschlandning, två raka förluster, Örebro borta och HV hemma, och stora siffror dessutom.
Jag har reflekterat lite grann över det, att detta är nu tredje gången du säger någonting positivt om Brynäs och sen har du gått åt skogen direkt efter. Du var väl ganska positiv efter premiären mot Frölunda. Sen var du väldigt positiv till Josef Ingman, och du gick
korrekt.
Och sen var du positiv efter Djurgårdsmatchen, så att du kanske inte ska säga så mycket positivt om Brynäs i fortsättningen.
Nej, det ska jag nog kanske inte göra, men nu är det, ja, men ska man, det är nästan dags att börja känna lite oro för Brynäs ändå. Jag hade dem inför säsongen som 10-11, jag minns inte exakt vad jag satte dem, men det känns som att de är så återigen för beroende av en kedja, precis som man var i fjol också när man hade Kjellman, Boqvist och Danielsson i första kedjan. Nu har man ju Danielsson med Greg Scott och Rödin då.
Nej, men det är väl lite grann som du säger att de har hamnat i samma fack som tidigare, att man gör sig beroende. Sen så tycker jag ju inte alls att det har sprakat om dem som jag tror att många Brynäs-fans kanske förväntar sig att det ska spraka om Scott och Rödin, utan det sprakade om dem rätt friskt där i premiären, men sen så hade de en streak där de inte gjorde några poäng, och Scott gjorde väl sitt första mål här i veckan också, så att det är inte så att, att de toklevererar på något sätt.
Nej, och nu när Linus Ölen nu är borta också, då blir det ju smalt neråt också. Då har DeChano, Sallinen och Brodecki då som ska vara en offensiv kedja. Och sen har du också den här Lukas Zetterberg som, ja, nu har han varit skadad men var tillbaka här. Men även innan han var skadad så har inte han har fått chansen att spela i powerplay och så. Men ja, har inte alls kunnat utnyttja sitt skott. Och det är inte såklart, det behöver ju Brynäs att han kan leverera.
Ja, alltså han har ju ett ruskigt bra skott, men alltså de jag pratade med i Västerås när han gick till Brynäs var ganska skeptiska till att han skulle klara av och gå upp i SHL, utan han hade ju egentligen bara haft en riktigt, riktigt stark säsong, och det var ju den föregående säsongen när Västerås hade ett så himla bra powerplay och han kunde stå där och bomba och Kalle Östman bara la upp mackorna till honom. Så att det är inte så att man kanske ska förvänta sig att han ska bara leverera på studs bara för han kommer upp en liga, då får han ju ha någon som kan sätta upp honom så han kan trycka av det där skottet också.
Men krisstämpel kanske man inte ska sätta på dem, och jag vet Linköping kanske vi har varit inne och vidrört vid dem, Växjö likaså, man är snabba att sätta krisstämpel. Men du, en annan detalj där, om vi återgår till Linköping där, han var riktigt arg efter matchen, Bert Robertson, han på presskonferensen, han var rejält ilsken.
Ja, det var, man får säga att han gjorde lite grann en Bert, om man nu får säga så. Han snöade liksom in sig på någon detalj som han hade hittat, och det var ju målet som Konstantin Komarek gjorde i straffläggningen som tog i innerribban, tog den, va?
Ja.
Och han var helt säker på att det där var inte mål. Och han påstod då att de hade reagerat på bänken, men de fick inget gensvar för domarna för de dömde mål och sådär. Jag ska säga det också direkt att Bert tog tillbaka det där när han i lugn och ro fick sätta sig och titta på tv-bilderna när jag tog ut honom 20 minuter senare och lät honom lugna ner sig. Då gjorde han faktiskt en pudel rakt av och sa att det var fel. Och det hedrar ju honom att han liksom inte driver vidare, utan han stod för att han hade fel, och så glömmer vi det någonstans.
Men det blir ju ofta ganska roligt. Nu, man skrattar inte åt honom eller med honom, men det blir ju på något sätt, det händer ju någonting. Men jag stod ju mellan bänkarna då, mellan Malmös bänk och Linköpings bänk, och jag reagerade inte att Linköpingsspelarna varit speciellt arga eller någonting. Och jag hade ju monitorer där, det var folk från Linköping som kollade på min monitor på reprisen, och ja, de gjorde ingen större sak av det. Så när jag då läste och såg den här presskonferensen, så vart jag väldigt förvånad över det, reaktionen. Men han är ju en känslomänniska, Bert, det vet vi sedan tidigare.
Ja, onekligen. Nej, men det var ganska så klart när man tittar på tv-bilderna. Men har han snöat in sig på någonting så hamnar han liksom där. Det känns som, då vill han bara få ut det där, och sen så blir det ju fel när han gör på det sättet.
Ja, det har ju varit några klassiska presskonferenser med Bert Robertson och Roger Rönnberg. Och på tal om Rönnberg så har ju Frölunda ryckt upp sig, men mot Rögle, det är ingen som har chans mot skåningarna.
Nej, det är bara Oskarshamn som har lyckats slå dem. Och det var ju en match som kanske Rögle skulle vunnit med 4-5-1 om målchanserna hade suttit där de skulle, så att säga. Så att, det är imponerande. Och jag reflekterar liksom det över det också när jag skickar ut de här läsarfrågorna, att det var Rögle-supportrar liksom. Det verkar inte riktigt som de tror på det här, utan jag tänkte faktiskt jag skulle slänga in det nu här direkt eftersom vi då pratar om Rögle. Där är ju en Rögle-supporter som heter Magnus Edman. Jag vet att han är en engagerad Rögle-supporter, varit med i alla år och upplevt i Hockeyallsvenskan och allt vad det var. Han ställer liksom frågan rakt av, hur länge håller Rögle? Det verkar inte riktigt som de tror, att det verkar som de lever någonstans i en dröm.
Ja, men Rögle är på riktigt. Alltså det här laget är väldigt bra. De är strukturerade i defensiven. De har några riktiga toppbackar. Nu saknade Jelena, saknades ju senast. Du hade Craig Shearer tillbaka och har varit väldigt bra de här två matcherna. Du har ju Cody Curran. Alltså en backsida där du har tre backar som skulle gå in i vilket lag som helst. Vilket toppbackpar som helst. Sen har man ju också forwards som strukturerade, jobbar hårt och har spetsat. Rögle är på riktigt, så att han behöver inte vara orolig faktiskt. Det är topplag.
Och då är Ted Britain alltså inte i spel?
Nej, och det är ju inför säsongen, då sitter man ju i lister till höger och vänster, och jag rankar ju Ted Britain som en av seriens bästa forwards. Så att bara med den vetskapen, och att Sara varit borta en del också, så finns det ju ett enormt sparkapital. När väl Britain kommer tillbaka så kan det här laget växla upp ytterligare.
Jag tycker vi kan slå fast att Rögle kommer definitivt vara topp 6 i den här serien, om inte mer. Men sen så lägger jag faktiskt in att jag är lite orolig för var de kommer stå sen när det vankar slutspel. För att de kommer spela slutspel, det kan vi slå fast. Men jag är lite orolig för, om vi nu får titta så långt fram i tiden, var kommer de stå? Dennis Everberg var inte så himla bra i Växjö i slutspelet när han var så himla bra i serien. Daniel Sare har inte visat...
Men låt det vara nu. De kan få njuta här. Jag håller med.
Men det är jag som tittar lite för långt fram här nu.
Men det är såklart. De har inte varit i slutspel på riktigt. I fjol fick de tjäna på lite där med en åttondelsfinal. Men för mig så är ju kvartsfinal, då är det ju slutspel på riktigt. Men det här laget, ja, det är byggt för att kunna ta sig långt också. Det ser väldigt, väldigt intressant ut. Men med tanke på det du sa om Brynäs, när jag hyllar Brynäs så går det käppret åt helvete sen. Så jag kanske ska vara orolig nu, alla Rögle-supporter.
Ja, men vi var väl rätt positiva till dem redan för någon vecka sedan här. Och de har ju bara manglat på. Så det är väl den effekten de får istället då. När vi möttes i Linköping i fredags så hade jag faktiskt med mig en liten present till dig, Sanni. Jag har aldrig sett dig en keps tidigare, men du fick faktiskt en keps av mig. Berätta vad det var för keps du fick.
Ja, det var ju väldigt snällt. OM21, alltså det är Oliver Mattsson, Jesper Mattssons son, som gick tragiskt bort i fjol. Och Jesper var ju nära vän till mig. Spelade med honom i Färjestad. Så det är någonting som har berört hockey-Sverige, det här som hände med Oliver. Så då har de gjort en keps då, OM21, faktiskt snygg dessutom. Sen att jag inte passar kepsen, det är en annan sak.
Ja, nej, det stämmer. De har ju gjort 200 sådana här kepsar som Jesper har till den här stiftelsen som han håller på att dra igång för att minnet kring Oliver ska leva vidare, för att de ska få in pengar till goda gärningar. De ska väl återkomma lite grann när stiftelsen är startad och vad den ska gå till och så vidare, men just nu så säljer han ju 200 exklusiva kepsar då för 300 kronor styck och ska då få in 60 000 till stiftelsen. Så jag köpte faktiskt 5 kepsar där rakt av för ett tag sedan, och de tänker jag faktiskt, där tänker jag behålla en, och en har ju du fått. Så jag har 3 kvar som jag har då betalt 300 kronor styck för, så pengarna är inne i stiftelsen. Men det går ju alltid att få in lite mer pengar i den här stiftelsen, och jag tänker någonstans under veckan så kommer jag slänga ut en tweet där ni ska få fylla i. Jag kräver att ni swishar in varsin 20-lapp till den här stiftelsen.
Och, ja, minst 20, det är valfritt, men minst 20 kronor. Man får gärna swisha mer.
Ja, absolut. Det går alldeles utmärkt att göra det. Så minst 20 spänn, och så tar man en screenshot på Swishen och så lägger man det under det inlägget som jag kommer att posta då på Twitter här i veckan, och sen ser vi var det står när vi spelar in podden om en vecka och hur många swishar som har kommit in där. Och sen lottar vi väl helt enkelt bara ut 3 stycken där, så skickar jag kepsarna om en och en halv vecka någonting till 3 stycken som har bidragit lite, så blir det ännu mer pengar till stiftelsen.
Ja, underbart initiativ, och ja, bra initiativ av familjen Mattsson också att starta den här stiftelsen i och hedra Olivers minne.
Verkligen. Jag var inne på en fråga här från en Rögle-supporter som verkar leva en riktig drömvärld just nu, men en som också levde lite grann i en drömvärld här i lördags var ju en Färjestad-supporter som heter Sebastian Edvardsson. Jag vet vem han är, och jag har träffat på honom på någon bortamatch han har varit på nere i Malmö, och han skickade faktiskt in en fråga här som fick väldigt mycket gilla-markeringar, så det verkar ju vara någonting som berör fansen där ute i landet. Han ställer alltså frågan: måste man verkligen ha overtime och straffläggning i en 52-matcher lång grundserie där 10 av 14 lag ändå har chansen på guldet efter dessa 52 matcher? Varför denna rädsla för oavgjorda matcher?
Ja, det just när man, om vi börjar med, så enig med Sebastian där, 10 och 14 lag ska inte gå till slutspel. Jag tycker man ska gå ner till 8, tillbaka till 8 lag, men det är en annan diskussion. Men jag, om jag går och tittar på hockey, så vill jag att matchen ska avgöras. Jag tycker det är bra med övertid och bra med straffar. Sen är det klart, när det blir straffar som det var mellan Djurgården och Färjestad, när det kändes som att det var nattmangling, det var väl över 20 straffar, det är inte jätteroligt att se på, det kan jag inte direkt säga. Men om jag går på hockey så tycker jag det är kul att matchen avgörs, att det blir en vinnare.
Ja, jag är väl, jag kan köpa vad du säger, men mig skulle det inte göra någonting om det blir oavgjort. Alltså, jag gick inte runt och mådde dåligt om en elitsammatch slutar 5-5 på 90-talet.
Nej, men då var det också ett tvåpoängssystem kontra trepoängssystem nu. Så det är ju liksom, ja, det blir ju ganska stor skillnad mellan en och tre poäng så tillvida. Så därför blir det en mellangrej med två poäng vid seger efter straffar eller förlängning.
Men om man lyfter tillbaka frågan till fotbollsallsvenskan, så är det ju trepoängssystem där också. Och där kan matcherna sluta oavgjort. Då blir det ju lite grann att oavgjort blir lite grann som förluster för lagen. Och då kanske det tvingar lagen att gå lite mer för det över 60 minuter.
Ja, kan vara en aspekt, men ja, jag är tillfreds och nöjd med som det är nu, så att
jag tycker den här overtimen, det är inte ens samma sport, men jag blir fruktansvärt underhållen av det, måste jag säga.
Ja, men det kan ju inte ha blivit till lördags mellan Malmö och Linköping. Det måste vara den tråkigaste övertidsspelet. 5 minuter, det hände ju ingenting.
Nej, nu hade vi den först i minnet, men nu, ja. den hade vi väl redan glömt, den där matchen, eller hur?
Ja. Ja, det hade vi gjort. Men det är kul med alla frågor som dyker in. Har du med, Johan?
Absolut. Nu sa jag absolut, som jag faktiskt fick påbackning av en läsare tidigare veckan, att jag skulle sluta säga hela tiden. Så nu ska jag faktiskt sluta göra det.
Absolut.
Det kom en fråga här från David V, som han för andra veckan i rad ställer. Han fick inte den förra veckan, så nu ska han få det. Fortsätter tjata om vad Sanne Lindström egentligen tycker ett rimligt pris på köttbullar och mos. Det är en relevant fråga. Sen borde ni prata mat och dryck på arenorna.
Ja, ett rimligt pris för kött med mos. Ja, jag har ju haft en liten diskussion med David. För David var bakom det här företaget som levererade mat till hovet i samband med matchen. När vi är ute och jobbar med Simor, så får vi mat på arenorna. Och på vissa ställen, till exempel Oskarshamn, är det... Ja, det är så god mat så att jag nästan trillar av stolen. Det är ju, jag pratar gott om Oskarshamn. De charmar oss med maten. Men och med, på hovet och i Skandinavium kan det vara ganska dålig mat faktiskt. Och det är inte så att vi får maten, utan det betalas ju för maten. Och då kollade jag upp med produktionsbolaget mycket de betalade för matlåda. Och när vi fick se det här som låg i matlådan på hovet, köttbullar och mos som det var då, så gick jag i taket, för att man kan inte betala den summan för köttbullar med mos. Och då skrev jag en tweet om det, och då var det tydligen David här, som jag har blivit lite Twitter-vän med nu, som han tog nog lite illa vid sig och kontaktade mig, så pratade vi om det sen. Jag vet inte om de har sänkt priset på maten, men den har blivit avsevärt mycket bättre på hovet i alla fall.
Men kan du svara på frågan, vad är ett rimligt pris för köttbullar och mos?
Ja, 110 kronor tycker jag är bra pris för köttbullar med mos. Så man får riktigt bra köttbullar med brunsås, stekt lök, lingon, sylt och en ramlösa till.
Ja, då ska det vara så på en tallrik. Men när jag ser köttbullar med mos framför mig, tänker jag liksom på en papptallrik med en plastgaffel. Då är det inte de priserna vi pratar, eller hur?
Nej, ja, men då, 110 var billigare än vad David tog betalt då, kan jag säga i alla fall, på den tiden.
Ja. Nej, men vi släpper den, tycker jag. Det kommer vi nog aldrig komma överens om. Det kom faktiskt in en som frågade lite grann. Budgetligan skulle vara intressant att ta del av. Nu, det är ju en ganska stor fråga. Det är ju 14 lag, 14 olika budgetar. Men vilka tror vi ligger i botten, vilka tror vi ligger i toppen? Ska vi dra det så, eller?
Ja, Oskarshamn, de har ju varit öppna med att de har 28 miljoner lönebudget, och de är ju överlägset sist betalar minst. Sen kan, om man tänker toppen, så Frölunda, Färjestad borde ligga där uppe, definitivt HV71.
Brynäs tror jag också ligger ganska högt faktiskt.
Mm. Och ja, det är nästan ett stort ämne man får ta tag i lite. Men det är väl inte svårare än att man sätter sig och räknar plus och minus på din gedigna lista som du publicerade för några veckor sedan. Där kan man ta del av det, vad spelarna tjänar. Och det är bara plus och plus, så inser man nog var det ligger ungefär.
Ja, nej, men det är väl lite så. Nu var det ju lite, nu pendlade lite med olika segment där. Så att det är väl inte, det är, man kan väl inte riktigt göra så. Men om man får titta på botten så är det ju Oskarshamn då som vi sa. Och sen hävdar jag att det faktiskt är Malmö och Örebro som är näst sist och tredje sist där.
Ja, Linköping borde väl ligga ganska långt ner också.
Ja, de är väl någonstans precis framför Örebro och Malmö tror jag i alla fall.
Det är lite... Det är ofta en debatt om det ska vara öppna liksom, offentliga löner eller någonting sådär. Men nej, det är jag som var inne på tidigare, så jag är inte någon fan och förespråkare av just offentliga löner. Men det är ganska intressant att se om man skulle kunna få en uträkning per betald krona och poäng. Vad en poäng kostar för varje elitserielag eller SHL-lag, så skulle det vara väldigt intressant att se vem som får ut mest av sitt lag.
Ja, det skulle väl förmodligen vara Daniel Sold just nu i alla fall.
Ja, vi har en fråga till här. Vi tar en sista fråga. Domare är någonting som engagerar, och det engagerar Joakim Sundberg som har en tanke om att stänga av domare när de gör stora misstag i en match. Det må vara människor, men gör man samma misstag som spelare förtjänar man någon matchavstängning för att vara skarpare till nästa match de dömer. Vad tycker du om det, Johan?
Nej, men det där blir ju... Alltså jag har respekt för att man domare engagerar och man blir förbannad när de gör misstag. Men det där är inte ens på samma nivå kan jag tycka. Det är en domare som gör ett misstag i en match. Det görs hur många misstag från spelarna som helst per match. Och förutom det här som hände då i Skandinavium förra veckan när det blev den här målgårds, så tycker jag faktiskt att domarna har gjort ett förbannat bra jobb så här långt. Så att jag tycker nästan det blir lite... Det blir lite onödig hets mot domarna bara för att de gör något misstag då och då, så man kan inte stänga av domare för det. Nej, jag köper inte det.
Nej, du är tydlig där. Jag har ju fått mycket skit genom åren för att jag ofta ställer mig på domarnas sida. Men jag har enorm respekt för att i min roll när jag är med Simon där, så står vi och kommenterar mellan båsen, och alltså så snabbt som spelet går. Och ibland så frågar jag liksom, vad var det som hände där? Och man hann inte se. Och då ska domarna, visserligen är de fyra personer, men ska de hinna se situationerna? Och det är klart att det är inte optimalt det som hände till exempel i Örebro i torsdags när Boucher kör över Linus Ölund och ja, inte får utvisning och spelet inte blåses av. Det är klart att domarna får ju höra det i sin feedback. Det är inte så att de åker därifrån matchen och är jättenöjda, utan det är klart att de plockar med sig det och är jävligt besvikna på sig själva. Så domarna gör precis som spelarna, ett förarbete, efterarbete, jobbar med feedback. Så att det är proffs ute i fingerspetsarna.
Och jag ska säga det att jag är inte mycket bättre när jag står där på läktaren och kollar på en match. Jag gnäller på domarna nästan jämt, och det kan vara slå av den där icingen. Det där var väl för fan inte offside, och till höger och vänster, och hur hittar han den utvisningen? Och oftast är det ju faktiskt så att om man i lugn och ro tittar på de situationerna sen, så har ju domarna rätt. Jag skulle hävda 90% av fallen, och jag har fel de fallen. Så att jag tycker det är till att dra det för långt att hålla på att stänga av domare som gör stora misstag. Då ska det vara väldigt konsekvent kan jag tycka.
Ja, jag håller med dig. Men du, domare engagerad, kul med alla frågor som dyker in. Det är mycket frågor på ditt Twitter, och det här tröjnumret nummer 5. Det var nästan 300 svar där. Det är ju... Ja, det var ju nog rekord. Så det tröjnummer engagerar, det är en sak som är säker. Men du Johan, nu vill jag testa en sak. Jag ska testa om den här flyger. Jag vet inte om du kommer göra det, men jag vill plocka fram Elite Prospects-spelaren. Ja, alla som följer hockey på ett eller annat sätt, de känner till sajten Elite Prospects. Du vill inne där ett par, tre gånger om dagen, tänker jag i alla fall, va?
Ja, herregud, ja. Det är nästan... Det liksom går per automatik att man går in bara för att kolla. Och man får ju till och med notiser nu i mobilen när det sker en transfer då i svensk hockey.
Ja, det är i alla fall en sida för oss hockeyälskare, som där man en databas för spelare. Och jag ska pröva Johan här, och ni lyssnare får utmana Johan, Mr. Maddox Svensson. Kan ni mer hockey än Johan? Jag vill att du plockar fram papper och penna. Jag kommer... Bra, jag ser att du är nervös. Är det en svettpärla jag ser från pannan där?
Ja, ja. Men här är nog varmt i rummet. Jag skyller på det då.
Ja, det höga. Ja, jag känner också att det är lite varmt. Men vi gör 5 poäng, 4 poäng, 3 poäng, 2 poäng, 1 poäng. 1 poäng är då väldigt lätt, det måste du klara. 5 är således svårt. Så jag börjar med att säga klubbar på 5 poäng. Jag söker en spelare. 5 poäng. Moderklubb Skellefteå. Spelat hockeyallsvenska med Troja och Sundsvall.
Nej, jag klämmer inte den. Ska vi säga, vad sa du moderklubben var? Så jag skriver upp här nu också.
Moderklubb Skellefteå. Han har spelat i hockeyallsvenska med Troja och Sundsvall Hockey.
Ja.
4 poäng. Han har spelat i SHL med Modo och Skellefteå.
Modo och Skellefteå. Oj, det går snabbt här nu. Man måste vara kvicktänkt här, känner jag, när du lägger upp det så här snabbt. Nej, jag är inte med på noterna. Jag känner att det ska vara rappt så man inte får så mycket tid. Det måste komma direkt, annars så är det inte någon sport här.
3 poäng. Han är draftad av Columbus 2002. Han har spelat i NHL med Columbus, Phoenix, St. Louis, Toronto. Och han har även spelat i KHL i Sankt Petersburg.
Ja, men jag hoppas inte jag gör bort mig här nu. Men där är en ledtråd som jag inte riktigt får ihop att det skulle vara. Men jag tror jag har det här nu på 3 poäng.
Ja, du kan visa upp mig vad du har skrivit med papper och penna. Jag ser där, perfekt. Tack, du säger ingenting, så lyssnarna. Vunnit 2 SM-guld med Skellefteå 2013 och 2014. Och ses av många som den bästa poänggöraren i SHL i modern tid.
Ja, nu känner jag mig ännu mer bekväm i alla fall.
1 poäng. Ja, vi får väl ändå säga att det här är den bästa Lindström i hockeysverige.
Ja, så vill du att jag ska säga detta nu eller?
Ja, säg det, svaret så.
Ja, det var ju precis det som du såg på lappen här precis. Jocke Lindström i Skellefteå.
Ja, du satte han på 3 poäng.
Ja, jag var ju lite osäker. Jag fick inte ihop det här med Troja nämligen. Så det var därför jag blev väldigt osäker.
3 matcher var han utlånt till Troja. Den är inte många som sätter. Han har varit utlånt till Sundsvall Hockey. Men moderklubb Skellefteå. Spelat som sagt både i SHL med Modo och Skellefteå. Han draftades av Columbus 2002 och har spelat då i NHL med Columbus, Phoenix. Och sen åkte han ju över efter några framgångsrika år i Skellefteå, så åkte han ju över till St. Louis och var senare tradad till Toronto. Och sen var han också i Sankt Petersburg i KHL.
Ja, det blev ändå en del NHL-klubbar på honom också.
Ja. Och han har SM-guld med Skellefteå 2013 och 2014. Och den bästa Lindström, det går ju såklart att dividera i hockey-Sverige, men jag får väl vara nyck nog säga att det Jocke Lindström har gjort genom åren, det får jag ändå sätta honom som nummer 1, va?
Ja, det får du nog faktiskt göra, ja.
Ja, med beröm godkänt tycker jag. 3 poäng, det är ändå liksom, det ska du vara nöjd med.
Värdigheten finns kvar i alla fall.
Lite så. Ja, vi får se om det flyger, om det blir återkommande tema eller inte. Men ja, vad kul att testa det lite.
Ja, och med den här lilla Elite Prospects-leken från Sunny så tycker jag att vi tar och avslutar den här veckans avsnitt. Och glöm nu inte att gå in på Twitter där jag kommer lägga upp instruktionerna kring den här OM21-keps-utlottningen som jag ska genomföra då, så vi får in lite mer pengar till stiftelsen. Och en sak som jag också skulle vilja slå ett slag för är ju att vi har ju fått grymt bra med publik och lyssnare här på den här podden så här långt. Och det är vi ju sjukt tacksamma för, att folk verkligen har anslutit sig. Och det är så pass mycket folk. Och jag får glada tillrop till höger och vänster. Och det värmer något helt enormt. Så att för er som bara lyssnar på podden och inte prenumererar, så vill jag slå ett slag för att man kan faktiskt göra det i sin poddapp och prenumerera. Så det tycker jag man ska göra. Nu fick jag känna mig som en riktig youtuber.
Du känns som en youtuber här då.
Ja, exakt. Och slå ett slag för prenumerationer och ringklockor och allt vad det är de brukar göra.
Ja, jag säger bara så här. Vi ses om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.